Jag är så jätteglad att vara här ikväll. Tack pastor Anders och hela teamet för inbjudan till den här helgen här med er i Sion. Det var jättefint att möta ledarteamet igår. Det på något sätt ångade av vilja och mod att bygga Guds rike i den här stan. Och jag tror det är så fantastiskt. Ni jobbar så fint, så keep going. The best is yet to come. Jag är, förstår ni, en biblisk optimist. Det finns så många nu för tiden som talar om hur illa det är, hur mörkt det är och hur besvärligt det är. Och till allt som är så fel. Det är det att Gud har ingenting problem med allt som är mörkt och fel. Och vilset. Och lite bortsprunget. Just när det är mörkt, när det är vilset, det är där han har riktigt sitt special uppdrag för sin kyrka. Jag tror vi går in i helt underbara tider. Idag ska jag tala om att vi är kallade att vara örnar. Så nu blir det en liten flygtur. Så håll i er, eller spänn fast säkerhetsbälten, eller häng med framför allt. Ska vi läsa ett ord ifrån 5 Moseboken 32, 9-11. Det är faktiskt Moses som håller ett avskedstal. Han börjar vara 120 år nu och tänker, så att säga, gå vidare småningom. Och då sjunger han en sång som är helt underbar i poesi. Ni kommer ihåg att det här talet, eller den här sången, den börjar faktiskt med orden: lyssna världen, nu ska jag tala. Och det är lite roligt därför att Moses några 40 år innan hade problem med just språket, för han säger: jag kan inte tala. Men här nu säger han: hela världen, lyssna. Och nu lyssnar vi när han säger så här: Herrens del är hans folk, Jakob är hans arvedelslott. Han fann honom i öknens land, i öslig tjutande ödemark. Han omslöt honom och tog honom i sin vård. Han bevarade honom som sin ögonsten. Som en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar. Vet ni vem det är han talar om här? Han talar om Israels folk. Han talar om Guds folk Israel. För det var ju så. Det var ju så att Israels barn, de fångades in i Egypten och de blev burfåglar under en lång, lång tid. Men låt oss gå alldeles till starten av den här fantastiska berättelsen. En dag när Moses är en herde i Midjans land, så hör han en röst från den brinnande busken. Och Herren kallar honom att gå och befria hans folk. Och Herren sa: jag har sett mitt folks förtryck i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Sån här är Gud. Han ser, han hör, han känner. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet, upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Har ni hört att Gud säger: jag har kommit ner? Vet ni vem han kommer ner i? Han kommer inte själv. Han kallar sin tjänare. Gud vill komma ner till människor som lider. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig, och jag har sett hur egyptierna förtrycker. Så gå nu. Mose fick uppdraget att föra Israels barn ut i frihet för att de skulle fira gudstjänst. Frihet för att fira gudstjänst. Frihet är inte målet. Frihet är vägen som leder in i tjänst. De skulle fira gudstjänst och bli Guds folk. Och här kallar Mose dem för en örn, ungarna. De skulle lära sig att gå från att vara burfåglar till att bli örnar. Det var en lång process. Och vi vet, som alla vi som har läst Bibeln, att det var många bakslag. Men liksom en örnmamma fick öva sina örnungar att flyga, så fick också Mose vara med och lära Israels folk att flyga på trons vingar för att nå det förlovade landet. Det var en lång resa. Och efter många men, en lång resa, men efter många om och men, kom det fram till det förlovade landet. Hör ni gott folk, vi som är här ikväll, vi är också kallade ut ur fångenskap, ur begränsningar och förtryck. Kristus kom till jorden, han är vår Moses, som kom till jorden för att Gud hade hört. Han hade sett, han hade känt. Och han längtade att få ge mänskligheten, oss alla här idag, frihet. Och föra oss ut ur buren till att bli örnungar. Också vi har en resa framför oss. Också vi kommer att gå genom många faser. Också vi kommer att misslyckas ibland. Här i den här texten så hänvisas det en väldigt märklig sak, som en fantastisk sak. Jag såg en gång en film om örnarna. Jag är inte annars så där väldigt naturfrik. Men jag såg en film om örnen. Och då filmade man speciellt det här skedet när örnmamman i ett visst skede är lite brutal med ungarna. Och pushar dem ut över kanten. Och de här stackarna, de klamrar sig fast vid örnboet. Men hon pushar dem ut. Och så börjar de att komma igång. Och de flaxar och har sig. Och när någon av ungarna tappar på något sätt balansen, jämvikten, och börjar trilla alldeles stuprakt ner, då gör hon det här fantastiska som jag tror att väldigt få andra fågelarter egentligen klarar av. När hon dyker och så fångar hon upp dem i sina vingar. Och tar upp dem i boet igen. Och jag kan nästan börja gråta, för jag känner mig lite grann som örnungar. För jag ska berätta er att det går inte alltid med full balans när vi flyger. Ibland faller vi helt enkelt. Vet ni vad nåd är? Nåd, det är när Gud dyker efter oss och tar oss upp igen och ger oss en ny chans. Kom ihåg det. Och det är det han talar om, som han svävar över sina ungar. Och så breder han ut sina vingar och tar emot dem. Han är inte bara över dem. Han är också under oss för att lyfta oss. Vilken nåd, örnungar. Kyrkan, Guds församling, inget hönshus fyllt av burfåglar med sina givna hackordningar. Gud har kallat oss till att bli fria och upprättade lärjungar. Örnen i bilden, örnen är ju Bibeln en liksom sinnebild för det kristna livet, när det är kraftfullt och friskt och offensivt. Örnen är ju också en väldigt laddad symbol som finns i väldigt många staters emblem, eller vad heter det, sådana här i deras, har ni ett bra förslag, i deras vapen. Ja. Så det är ett väldigt laddad, örnen är en väldigt laddad symbol. Vad är det som är så starkt och som gör att örnen är en förebild för det kristna livet? Jag ska ge er fyra saker som jag tycker att är speciellt för örnen. Det första, det är att örnen bygger sitt bo högt. Örnen bygger sitt bo högt. Det talar om utvidgade vyer, det talar om perspektiv. Det talar om att liksom ha utsikt, utblick. Hörrni, vi har en fiende, kära örnungar, som vill få oss att komma ner. Vi har en fiende som vill dra ner oss, men Gud vill lyfta upp oss på ett högre plan i en andlig bemärkelse. Vi är inte längre slavar, vi är fria. Vi är ett folk, ett Guds folk. Vi är kungar och vi är präster. Vi är ett heligt folk. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi som Guds barn lär oss att hitta vår identitet i Kristus. I Jesaja 55:8 står det: mina tankar, säger Herren, är högre än era tankar. Och det handlar hela tiden om att under resans gång, under det att vi lär oss örnens flykt, att vi på något sätt hittar också hans tankar. För det är så mycket i vår värld, i vår media, informationsteknologi, som på något sätt söker att behärska vår tankevärld, eller hur? För det är så vi tänker, det är så vi känner. Det är det vi tänker, det är det vi gör. Det är det som präglar våra liv. Det är så gott att vi som Guds barn får hålla fast vid en position i Kristus som lyfter oss högre upp. När vi identifierar oss med honom och hans ord. Anden, den helige ande, är Guds vind som lyfter oss högre. För mig är den helige ande inte ett njutningsmedel. Det är någonting som hjälper mig att flyga, att lyfta, att komma högre upp. I Galaterbrevet 5 beskriver Paulus andens frukt just som den här högre vägen. Andens frukt som den högre vägen. Och så talar han om köttet som liksom drar oss ner. Vi ser mer då vi lyfts högre upp. Vi får bättre perspektiv. Vi ser saker från ett annat perspektiv. Johan har en sån här drönare, vet ni, med en kamera. Det är en jättefin grej, för då har man känna lite örnögon. För att jag lyfter liksom inte fysiskt längre. Men ni vet, den här drönaren, han kommer upp och så ser man där nere på den här iPaden, bilden där uppifrån. Det är ju märkligt hur annorlunda många saker ser ut när man kommer högre upp. Örnen bygger sitt bo högt upp. Vi har en underbar position i Jesus Kristus. Paulus talar väldigt ofta om det. Det verkar som det är en väldigt viktig sak för honom att säga att vi är någonting i Kristus Jesus. Vi är i honom. Här i den här församlingen hade ni också Anton Rosenberg för länge sedan. Ni som är i min ålder och äldre, nu kan ni koppla av en liten stund. Så han sa det väldigt fint, den här gamla predikanten. Han sa, hur sa han nu? Jag måste få det här rätt nu. Han säger, vår ställning i Kristus är god, även om vårt tillstånd kunde vara bättre. Och det är ju så sant att också om vi kämpar med livets alla utmaningar, eller hur? De dagliga frestelsen, allt det här som ibland vill få oss ur balans, så har vi en god ställning i Kristus, och det är oerhört viktigt att vi är förankrade i Kristus. För vi har en god ställning. Och så kommer också vårt tillstånd att bli bättre, tror jag. Det andra jag ville säga, det är att örnen representerar kraft och styrka. Alltså, kristen tro är inte religion eller en filosofi, utan en relation till himmelens och jordens skapare. Amen. Vi är inte religiösa människor här idag. Vi har fått en relation. Vi känner himmelens och jordens skapare. Det är liksom inte bara här. Det är här. Det är vårt liv är omslutet av någonting större än vi själva. Är det inte stort? Och kraft är någonting som är en viktig dimension i vår tro. Jesus säger till sina lärjungar så här: den helige ande kommer att ge er kraft att bli mina vittnen. Och hörni, när vi talar om att lyfta, att komma högre upp, så handlar det om att den helige ande ger kraft i våra vingar. Så att vi just i en tid där det är så mycket som drar neråt ändå kan få lyfta. Apostel Paulus talar mycket om det här. Därför att, vet ni vad? Det viktigaste i hans liv, det var när han mötte kraften. Paulus var stark som personlighet. Av allt att döma var han mycket intellektuell. Han var beslutsam. Han var viljestark. Han var definitivt en enorm ledargestalt i sin krets, eller hur? Han var en otroligt kraftfull personlighet. Men en dag så händer någonting radikalt i hans liv. Det är när han sitter på sin häst och är på väg in i Damaskus. Så då kommer kraften som förändrade hans liv. Och han bara slås av hästen. Och han återkommer just i den här upplevelsen igen och igen och igen. Att jag som hade egen kraft, jag mötte den stora kraften som la om allt i mitt liv. Och hörni, efter det så säger han någonting annat. Han säger, när jag är svag, då är jag stark. Kraften uppenbaras i svaghet. Han förstod att kraften var inte hans egen, utan han var i honom som bar honom. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Förstår ni? Örnen liksom representerar kraft och styrka. Jag måste få berätta en historia som jag lärde mig utav en härlig kollega i Etiopien som heter Geto Alejev. Han är en stark ledare i Etiopien. Han berättade en så rolig historia just om det här. Om att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och nu ska jag få en sån här typisk afrikansk pastorshistoria. Det handlar om djur och så här. Han berättar om den stora elefanten som är på promenad på väg till en grannby. Nu behöver inte liksom fundera dess mer utan bara ta historien som den kommer. Och där finns en liten mus i hans by som tänker, nu tänker han gå iväg. Jag kunde följa med till mina kusiner i grannbyn. Så han springer upp för benet och sätter sig i örat på elefanten. Och så promenerar de iväg. Och de kommer till en bro, en sån här gammaldags hängbro. Och där kommer elefanten ut på bron och det knakar och brakar och den gungar när han går över den stora elefanten. Men lyckligtvis allt går bra och de kommer över på andra sidan. Och när de kommer ner på andra sidan då springer lilla musen ut från örat och ner och springer iväg till sina kusiner. Och då berättar han så här: du skulle veta, ni skulle veta. När jag gick över bron, så bara gungade den och knakade. Vad han inte berättade var han satt i öra på elefanten. För det är så nämligen att musar får inga broar att gunga och skaka. Och det är så med oss att vi får inga murar att falla. Vi får inga broar att gunga i vår egen kraft. Men om vi är i honom, allt förmår vi i honom som ger oss kraft. Hörrni, örnen bygger sitt bo högt. Han representerar kraft, styrka. Han representerar också förmågan att förnyas. Han har förmåga till förnyelse. Varför behöver vi förnyelse? Jo, därför att vi slits och vi blir uttömda eftersom vi använder krafterna. Och det är så att vi möter stormar i våra liv som river loss både vingpennor och annat. Och vi vet att örnen kommer in i perioder i sitt liv då han är väldigt sliten och nedgången. Han sitter och ruggar och väntar och väntar och väntar. Och jag vill säga så här, som ett eget vittnesbörd. Jag skulle inte vara här idag och se så här glad ut om inte jag skulle ha haft den här förmågan. Den här fantastiska förmågan som Gud ger oss att igen och igen få återvinna sin kraft och sin glädje och sin inspiration. För det är ju inte så att livet är snällt med en del och dumt med andra. Jag tror att vi har allesammans har våra stormar. Och jag har själv mött dem i mitt eget liv. Jag har mött de här stunderna när det liksom bara är full stopp. Och väggen står där. Och man känner, nu är det riktigt slut. Men det fantastiska är att den som väntar på Herren kan få ny kraft. Jag har ett ord från Jesaja 40 som du kanske får upp här. Han blir inte trött. Och han mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskat. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Det här tycker jag är en sån fantastisk vers. Eller hur? Och jag tror att det är så viktigt för oss i vår tid att förstå att den kraft vi har i Kristus, vi är förenade till honom. Ibland så tror vi att det är bara liksom att liksom varva på. Men Bibeln säger, ibland är det helt okej att inte göra någonting alls. Jag har mött så många gånger i mitt eget liv, jag var trött på måndagen och man ligger på sängen och man läser tidningen och tittar på lediga annonser om det skulle vara något lämpligt jobb för en före detta pastor. Jag brukar titta ibland på någon personalchef. Men redan på eftermiddagen så tycker jag att det kan nog bli stressigt det också. och så här. Men förstår ni, vi är ju sanna, ärliga, autentiska människor. Också inför Gud, inför oss själva och inför varandra, eller hur? Och det underbara är när vi väntar på Herren så kommer han med ny kraft. Örnen sitter där och ser bedrövlig ut under en tid. När han väntar och en dag så börjar de nya vingpennorna växa ut. Och han kan få uppleva en helt ny period, en ny tid i sitt liv. Elia, en annan personlighet i Bibeln som körde sig riktigt trött och slut. Och han sitter och deppar. Och han säger att Gud, ta mitt liv. Och Gud för inte en diskussion, så här suicida diskussioner. Utan det blir liksom bara tyst och istället hämtar han en korp dit som hämtar mat och dryck åt honom. Och det var ju absolut riktigt bra. Och då händer det någonting. I den här väntan, att kunna vänta på Herren. Hörrni, när ni upplever att det blir svart och när det blir liksom mörkt och det inte riktigt känns, gör inga dumma grejer då. Det är så många som har sprungit iväg då och gör dumma beslut. Okej, ni förstår vad jag säger. Det är just då när det liksom inte känns, det är liksom ingenting som kopplar. Det är då man ibland springer iväg och gör felaktiga beslut. Bibeln säger, när det inte liksom, när det liksom, programmet liksom slocknar. Och det inte liksom finns någonting där, då väntar man på Herren. Sen kommer det någonting helt nytt. Och det kan vara också vägen in i en helt nivå, ny nivå i din tjänst, i ditt liv, i din tillvaro. Förnybarhet handlar också om våra tankar och våra attityder. Jag tror att det är viktigt för oss att förstå att det kommer knappast att kunna hända någonting riktigt nytt inom kristenheten om vi inte förstår att andlig framgång också är ett resultat av förnyade sinnen och hjärtan. Vi är nyckelpersoner i ett andligt skeende. I Apostlagärningarna 10 så finns ett ord som åtminstone jag i de processer jag har själv varit i de senaste 10 åren har varit väldigt viktigt. För där kommer också denna apostel Petrus i en situation där någonting också nytt måste hända. I hans tankevärld, i hans liksom programvara. Vi kan ju det här språket numera. Ni vet, jag älskar datorer, men jag är inte särskilt bra på liksom det här big picture omkring dem. Jag kan öppna såna här ikoner och så här. Och vet ni, i min dator för några år eller för ett par år sedan så kom det hela tiden upp en liten skylt i min dator för nya programvaran. Och varje gång så släckte jag bara av den, för jag var just då skulle göra något helt annat och jag bara klicka ut den. Och efter ett år, vet ni, så slutade hela datorn att fungera. Och så tog jag den till era TV där jag jobbar och som hade datorn till deras dataansvariga och sa att den slutar fungera, den här datorn. Jag sa, men Kenneth, har du inte fått, så tittade han lite på den och sa, men har du inte fått de här skyltarna som står att förnya programmet? Ja, det kommer hela tiden. Det är förfärligt tråkigt och störande när de kommer. Så tittar den här Marco så här liksom allvarligt, faderligt på mig. Så där. Men lite kära Kenneth, sådana där meddelanden måste man ta på allvar. Det är så här att nu har ditt programvara, den är helt liksom out. Det är därför datorn slutar. Och så fick jag hålla datorn där en hel eftermiddag när han liksom laddade in nya program. Och där jag åkte hem så var det ju så ny alltså. Det var ju helt otroligt. Den var ju helt förnyad. Hela min gamla dator. Och jag tänkte på det här. Så här är det församlingar, så här är det med predikanter, så här är det med allihop. Vi måste jobba med programvaran. Eller hur? För att liksom systemet ska fungera. Uppgradera heter det. Uppgradera. Så jag lärde mig en läxa här. Petrus var med om en sån grej i Apostlagärningarna 10. Där han säger så här. Han är uppe på taket i Joppe. De lagar mat nere i huset. Och han ber. Och plötsligt får han se en vision. Det kommer ner ett tygstycke med alla möjliga orenade djur. Från hans perspektiv och ur hans kultur sett. Allt är liksom fel. Och så hör han en röst som heter slakta och ät. Och Petrus svarar helt rutinmässigt, 100% säkert. Surely not, står det i den engelska översättningen. Absolut nej, nej, nej. Och så kommer det en vision till, exakt likadan, samma störande uppmaning. Slakta och ät. Och han säger, surely not. Tredje gången börjar han förstå, är det kanske Gud som håller på att göra någonting här? Och just när den visionen är slut så knackar någon på dörren. Och utanför står människor från en helt annan folkslag. En romersk officer sänder bud efter Petrus och säger, skulle du kunna komma? skulle ni kunna komma till mitt hus? Och plötsligt så öppnas en ny dörr. Och jag säger, utan den uppenbarelsen kunde den kristna kyrkan hade blivit en liten isolerad judisk kristen sekt i Jerusalem. Men för att församlingen skulle kunna ta ett nytt steg in på ett nytt område måste det ske en uppgradering av programvaran. Eller hur? En örn präglas av sin förmåga att kunna förnyas. För att kunna leva, fungera. Så är det också med kyrkan. Det sista jag ville säga här ikväll det var att örnarna, de fångar levande föda. Det är så här med örnarna att de äter inte från farmors fågelbräde. När jag blir pensionär ska jag skaffa mig ett fågelbräde också. Vet ni vad? Att örnar, de fångar fisk och småkryp och harar levande föda. Hörrni, jag tror att det är så viktigt för oss i vår tid att lära oss att förstå att vi är inte längre burfåglar. Som ska matas och underhållas. Han vill också ta oss in i det att vi kan leva och fånga levande föda. I andra Korinthierbrevet 3:6 står det så här. Han har gjort oss dugliga att bli tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar men anden gör levande. Ni vet att Israels barn, de fick manna varje dag i öknen. Och man brukar säga ibland att vi blir vad vi äter. Och jag säger att det är också i kristenheten så många som tuggar gammalt hö och det märks. Livet blir trist om man blir kritisk och cynisk. Och Jesus han säger, jag är livets bröd. Gud kallar oss idag, han kallar nya generationer, människor att bli örnar, inte burfåglar. Som bara liksom ska vårdas. Jag har ingenting personligt emot hönor, men jag menar, de är nyttiga på sitt sätt. Men på något sätt så liksom själva tillvaron, det är väldigt... Det väldigt begränsade perspektivet känns, det slår inte an hos mig. Och jag tror att vi behöver på något sätt börja drömma om att hitta det här örnperspektivet. Att kunna se, att kunna lyfta, att kunna komma högre upp. Livets bröd. Hör ni, tänk. Vi kan sätta ännu en gång. Femte Moseboken här. Tänk. Att Gud fann oss. Han fann dig. Vi säger ofta att det är vi som fann Gud. Och det kan ligga någonting i det. Men jag tror för min del att vi kommer aldrig att söka Gud förrän han på något sätt redan har sökt oss. Eller hur? Gud älskar oss för han vill liksom ta oss ut ur fångenskap. Ibland talar man om kristendom som att den är trång. Den är liksom det smala perspektivet. Det är det begränsande. Ibland läser jag artiklar och till och med böcker om sånt här. Om hur trångt det var i miljöer, i kristna miljöer. Och någonstans måste det ha gått fel om någon upptäckte det så. Jag menar att den tro, den kristendom, den Jesus jag känner, han fann oss för att han ville ta ut oss ur det som är trångt och förslavar oss. Som håller oss fast och som trycker oss ner. Han fann oss för att ta ut oss ur Egypten och föra oss ut i frihet för att vi skulle kunna göra vår gudstjänst. För att vi skulle kunna få bli en välsignelse för det land, den stad, den plats där vi fanns. Han omslöt honom och tog honom i sin vård. Hörrni, det här är ett budskap till dig. Det är till mig. Det är en Gud som söker oss och vill omsluta oss och ta hand om oss. Och han bevarade honom som en ögonsten. Och så vackert. The apple of the eye på engelska. Så vackert ord. Liksom, det är Guds liksom, syn på oss. Gud har inte en sån här massproduktion. Av oss. Vi är inte bara en grupp, vi är inte bara en församling. Vi är enskilda människor, högt aktade, älskade av Gud. En örn som väcker upp sitt bo och som svävar över sina ungar. Och som breder ut sina vingar och tog emot honom när han föll. Hör ni, örnar. Gud vill idag kalla oss ut och lära oss att flyga. Han vill ge oss en identitet där vi kan lyfta blicken, bygga vårt bo högre. Och inte bara dras ner av allt det som trycker och som liksom tar oss ner i vår tid. Han vill ge oss av sin kraft. En kraft som vi har i honom. En kraft som inte kommer av oss själva. Utan en kraft som finns i att vi är i honom. Kommer ni ihåg elefanten och musen? Vi är i honom. Det gör att vi också kan få murar att falla. Som får broar att gunga. Som kapar rörelse också i den onda andevärlden. Som kan göra att vi kan bli segerrika här på jorden. Här i vår tjänst. Örnar som kan förnyas. Som kan få uppleva att också när krafterna tar slut. Så är det inte slut med hans nåd. Vi väntar på honom och han ger oss ny kraft. Han förnyar vår kraft. Han förnyar vårt mod. Han förnyar vår entusiasm. Han förnyar vår tro. Han förnyar våra visioner. Han kan också förnya våra tankar. Så att vi kan förstå vad som är gott och vad som är välbehagligt för Gud. Just i den tid som vi lever i. Det här behöver vi. Just i vår tid. Och jag tror att kyrkan i vårt land står inför just en stor utmaning på den här fronten. Om inte Gud får komma och förnya tankar och uppgradera programvaran. Så jag är inte så säker på att våra maskiner kommer att fungera så länge längre. Men jag tror på en Gud som kan uppgradera. Och det sista, den levande födan. Hörrni, vi lever av Guds ord, av det som den helige ande gör levande i våra hjärtan. Det här var min predikan om örnarna ikväll. 40 minuter. Det var det som jag skulle leverera.